Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Tänk dig att du får ett papper med en lång, lång, lång rad slumpmässiga ettor och nollor framför dig. Du får, låt oss säga, 30 minuter och memorera de här. Hur många tror du att du skulle komma ihåg? Och jag tror att jag kanske hamnar på 10 stycken. Tänk om det fanns en person i världen som kom ihåg över 1300 ettor och nollor. Och det finns faktiskt. Och som, ja, vad gäller mig då, så kommer jag sällan ihåg namnet på personen jag möter 10 sekunder senare. Han är trefaldig svensk mästare i minne. Han är författare, han är föreläsare. Han äter lågkolhydrat, som vi också kommer att komma in på sen. Välkommen Mattias Ribbing.
Tack så mycket Benny, vad roligt att få vara med.
Ja, supersnällt att du ställde upp på den här intervjun. Alltså när jag läser och hör om det här med att komma ihåg 1300 ettor och nollor, så blir man tror ju att det är helt övernaturligt. Men vi ska komma tillbaka till det.
Ja, kan man göra så att... då har man inte mycket roligt att göra under helgen här, eller hur?
Precis. Ja, det är fascinerande. För de som inte vet vem du är, har du möjlighet att lite kort berätta om vem Mattias Ribbing är?
Ja, visst. Jag jobbar som lärare tidigare. Nyfiken människa av mig. Alldeles normalbegåvad skulle jag säga. Men som upptäckte det här att man faktiskt kan träna upp sin hjärna och sitt minne då. Och fokus, vilket jag började med i slutet av 2008. Tränade för att bli bättre på att lära mig saker och sådär. Och även hjälpa mina elever och så. Så att jag... tjäna mitt minne, och sen då snubblade jag över att man faktiskt kunde tävla med det här, att komma ihåg saker. Det hade jag ingen aning om att man kunde göra, men jag tyckte det verkade som en kul utmaning. Ställde upp och intensivt under 3,5 år var runt hela världen med svenska minneslandslaget då, som vi faktiskt har ett. Och ställt upp i internationella tävlingar och vunnit SM 3 gånger och... kommit faktiskt, tagit silver i VM tillsammans med hela det svenska minneslandslaget, vilket var fantastiskt.
Suveränt. Så det var mer eller mindre en slump att du bara ramlade över det här med minne och minnesträning och minnestekniker?
Ja, jag är väldigt intresserad av det här med mental träning och utveckling. Det är väl det som driver mig egentligen och som jag tycker är det mest spännande i livet. Att se hur man kan... utvecklas och lära sig mer och nya saker, och då blev det här ett steg på den vägen.
Spännande. Jag tänkte vi skulle börja med att du kanske kan berätta lite grann hur hjärnan funkar när det kommer till just minne. Vad som är, ja, dels hur det fungerar i hjärnan, men också vad som är genetiskt och vad som går att träna. Men kanske framförallt hur det fungerar med minne i hjärnan.
Ja visst, det finns otroligt mycket myter om hur hjärnan fungerar och minne och sådär. Att det skulle handla om något slags fotografiskt minne eller så. Det för övrigt är ju en av de här myterna. Fotografiskt minne existerar inte. Det har man vetenskapligt sett. En enda person i världen har någonsin kunnat visa upp ett fotografiskt minne. Och den kvinnan, det här var en studie som publicerades i Nature på 70-talet. Och den kvinnan som visade sig ha fotografiskt minne, hon gifte sig med den forskaren som testade henne. Hon vägrade testa sig av någon annan. Sen dess har ingen kunnat visa på fotografiskt minne då, kan man säga. Mm. Det är ju liksom en grund, utan det här, vi som har hållit på och liksom tävlar i lärande, vi har ju alla tränat oss till den här förmågan. Att det går faktiskt att göra. Och nu har jag jobbat med det här heltid i snart 5 år. Och aldrig själv stött på något omöjligt fall, utan det här är vad det handlar om. Grunden är att hjärnan kan ta in väldigt mycket mer information om man vänjer sig vid att tänka i bilder. Det är nyckelgrejen, att träna upp sin visualiseringsförmåga, för då kan hjärnan ta in så mycket mer och saker effektivt. Så att det är själva grunden i det här, och där är hjärnan väldigt flexibel och kan vänja om sig till ett mer effektivt sätt att tänka. Till skillnad från att bara vad man gjorde tidigare, liksom försöka rabbla saker, säga dem gång på gång, eller liksom det här bara planlösa sättet som vi fick lära oss i skolan, att bara läsa samma sak om och om igen och hoppas på att komma ihåg senare. Det här handlar om att man tränar in, liksom får en fungerande lärstrategi. Alltså, oavsett vad jag stöter på, om det är någonting jag läser eller någonting som jag hör eller träffar personer, att jag vet hur jag ska göra för att vara säker på att min hjärna lagrar informationen. Och då är nyckeln alltså att vänja sig, att träna upp sin visualiseringsförmåga och lära sig tänka i bilder. Och gör man det på ett, liksom, ett strukturerat sätt, så efter ett tag så blir det liksom, så blir det automatiserat som process i hjärnan. Så att man, det blir lättare och lättare för varje gång, och till slut så blir man så snabb och hjärnan har vant sig vid det här sättet, så man kan ta in extrema mängder information, som du nämnde tidigare, så när vi tävlar i det här då, och gör de här väldigt stora, de här spektakulära prestationerna då.
Ja, det stämmer. Jag för mig också att du har nämnt att hjärnan har svårt att komma ihåg liksom en och en sak, utan att det ofta är kopplingar mellan två saker som gör det lättare för hjärnan att minnas det.
Ja, det är, så fungerar ju både vår hjärna rent biologiskt, så vet man att det, liksom, det är kopplingar mellan hjärnceller som skapar bland annat minnen då. Men det här funkar precis likadant rent pedagogiskt när man ska lära sig nya saker. Allt lärande handlar om att skapa en koppling mellan någonting nytt och någonting man redan kan. För det är, oavsett så måste man ta in nya saker, gör man genom att koppla det till sånt man redan kan och sånt man har varit med om själv. Och det här är en ganska stor grej, för att man inser det här som man försöker göra, att bara pressa in nya saker i hjärnan, det tar inte emot. Men kan man börja lägga fokus på att hur saker och ting hänger samman, hur det är sammankopplat, då börjar man samarbeta med sin hjärna på allvar. Mm. Och det är intressant när man tittar tillbaka, just när jag själv tittar på min skolgång, som inte var, jag var ju långt ifrån någon slags stjärnelev. Ämnen man hade svårt med, när man bara satt där och ingenting, man kunde inte ta in någonting. Det handlar just om att man kunde inte göra några kopplingar till sin egen verklighet som man själv kan relatera till. För det är först då som man kan förstå och som hjärnan kan ta in ny kunskap.
Precis. Då är vi ju förstås nyfikna på vad kan vi använda det här, eller på vilket sätt kan vi använda det här i vardagen? Vardagsnytta med den här tekniken och de här teknikerna.
Ja, det är så häftigt nu. Jag ville bli lite bättre på att komma ihåg vissa saker. Det var mitt mål, men det här visade sig vara något mycket större. Att jag inser att vi använder ju vårt minne och vårt fokus hela tiden, dagligen, oavsett vad vi gör. Vi fullständigt översköljs ju av ett regn, brukar jag kalla det, liksom, av information varje dag. Där vi kan visserligen inte ta in allt, men vi kan göra väldigt mycket genom att tänka på ett nytt sätt för att kunna ta in mer. Det kan vara på jobbet om man behöver lära sig nya saker, nya förmågor. Att man träffar sig nya personer kanske. I vissa yrken så handlar det mycket om att nya kontakter man ska komma ihåg. Inte bara vad olika personer heter och hur de ser ut, utan också kanske vad de har sagt vid olika tillfällen. Eller man läser vad man nu har för intresse. Man läser tidningen bara och ser vad som händer runt omkring en. Att man behöver kunna fokusera på olika saker och bli lite vassare på det här, helt enkelt.
Precis. Och om vi då, det här är ju egen nytta för mig såklart.
Ja.
Jag har svårt att komma ihåg det mesta, tror jag. Och ett problem är väl att jag säger att jag har svårt att komma ihåg det. Men om vi nu vill vi göra det här så konkret som möjligt. Och
ja.
Då säger vi att som jag sa i inledningen här, jag har svårt att komma ihåg en persons namn 10 sekunder efter jag har träffat den personen och fått namnet. Finns det, för att få det här konkret, hur kan man göra för att komma ihåg ansikten bättre? Namn och ansikten.
Ja, bara namn att, är... Precis, det är perfekt sätt att börja minnesträna just. Att börja med namn. Så fort man hör ett nytt namn, då handlar det om att göra om det till en bild som man försöker se framför sig. Som Benny, då ben. Väljer jag att se bilden av ett ben.
Yeah.
Bara för att ta någonting man kommer att tänka på. Och då, det räcker inte liksom att bara rimma på så vis eller liksom komma på, utan man ska försöka se det här benet. Så kan du försöka se ett ben framför dig som svävar framför dig i luften? Ganska väldigt konkret, som att du nästan skulle kunna ta på det. Men att, som om det verkligen fanns där framför dig. Den typen av, på så vis så tränar man upp sin visualiseringsförmåga. Att man försöker föreställa sig en bild stort och tredimensionellt framför en. Som att det verkligen fanns där. Och så kan man göra det på olika sätt, om det dyker upp andra namn. Som för mig blir då Maria. Det blir bilden av en krubba. Försöker jag se det här för mig. En liten träkrubba som svävar framför mig i rummet. Som jag ser där. Vi har Marie. Det är ett Mariekex. Förstorar jag upp det. Ett stort Mariekex försöker jag se framför mig. Och Linda. Det blir en lindad arm till exempel. Man skapar sina egna bilder. Man plockar upp något i namnet. Så det här blir som en ledtråd för hjärnan. För namn i sig, det är något väldigt abstrakt. Det är bara liksom en kombination av ljud, bokstäver. Så på så här vis, för med bara liksom det abstrakta namnet, då skapas det väldigt få kopplingar i hjärnan. Så att då blir det lätt att vi missar och glömmer. Utan på så här vis så gör man namnen mycket konkretare. Och så sen när man träffar en person, då liksom, nu har jag fått äran att träffa dig igen, men jag hoppas att jag får göra det. Så när jag tittar på ditt ansikte, samtidigt som jag tittar på dig, så ser jag liksom bilden av som det hängde ett stort ben emellan oss. Och ser det. För då, om jag tittar samtidigt på de här bilderna, då skapas det kopplingar i hjärnan just. Och det blir lättare att komma ihåg.
Ja, just det.
Så hela grejen, det här är som att man vänjer sig att använda det som en slags stödbilder, kan man säga. Det blir ledtrådar för hjärnan genom bilder som gör att man kan hitta tillbaka till rätt information. Och just när det handlar om bilder så kan hjärnan ta in väldigt många bilder snabbt. Så det är det unika faktiskt med inre bilder, att vi kan ta in väldigt många sådana istället för att man då ska sitta och rabbla eller bara planlöst försöka minnas utan att veta riktigt hur.
Ja.
Så det är ett jättebra sätt att liksom, när man sitter hemma, man hör ett nytt namn på tv, försök tvinga fram, gör en bild av det. När man läser tidningen, ser ett namn, försök göra en bild av det. Efter några dagar, då börjar det här ganska snabbt, börjar hjärnan fatta galoppen. Och de här bilderna kommer snabbare och snabbare och blir enklare och enklare att skapa.
Ja, det för jag ska träna absolut på det här med namn. Men när du har namnet då, så alltså det är med på den här roliga... att man associerar till någonting. Men om du nu har 10 stycken framför dig, hur kopplar du det till just det ansiktet? Har du någon grej också i på personen eller i ansiktet?
Ja, det är nästa steget. Man ska inte, det är en viktig läge när man börjar minnas här. Man ska försöka inte lägga på för många steg samtidigt. Okay. Så det, många vill göra det. Men det jag gör sen då, som att träna på det här ett tag, det är att när det gäller ett ansikte, då ser jag ett ansikte framför, när jag ser en person. Det är att jag plockar ut ett enda drag från personens utseende. För att försöka ta in hela personen. Vi är ganska lika varandra till form och sådär. Vi har 2 ögon, näsa och mun. Så istället bara försöka ta någonting som särskiljer just ditt ansikte. Det kan vara, det vet jag inte riktigt hur det ser ut, men det kan vara någonting, någon glasögon, något lugg, något speciellt med näsan. Det första man lägger märke till när man ser en person, det plockar man liksom ut. Och kopplar ihop de här bilderna med varandra. Men det är senare, att bara få igång det här bildtänkandet sätter liksom igång ganska mycket saker av sig självt. Som gör att man börjar kunna ta in mer och mer. Så problemet är att många gör det för svårt för sig. Vill ha för mycket, göra för många grejer samtidigt. Men börja med en liten övning så här. Det kan det hända riktigt mycket av faktiskt.
Ja.
Och det, just det här med namn och ansikten. Det är ju en gren just i minnesfärdningar också. Får vi titta på ansikten på ett papper med namn under. Men då är det ju liksom inga Benny eller Maria och Linda. Utan då är det ju, eftersom det är internationella tävlingar, så då är det kinesiska namn. Det är indiska blandat med afrikanska och ryska i salig blandning. Och vi måste dessutom stava rätt på dem för att få poäng. Så. Men man kan till och med, när man har tränat ett tag, så till och med sådana svåra saker då kan man... vänja hjärnan att få in snabbt genom bildledtrådar.
Ja, det är otroligt. Jättehäftigt. Och alltså, där har vi en konkret teknik. Om vi bara för skojs skull tittar på någon annan sak. Till exempel, jag bara skrivit upp glosor. Hur kan en sån teknik se ut för att komma ihåg glosor till ett nytt språk till exempel?
Ja, det är också en sån där grej. Jag har jobbat mycket med skolungdomar. Mm. Jag har skrivit en bok som riktar sig just till skolans värld. Och inför den så var jag ute mycket. Och besökte kassor och vi jobbade på olika sätt. Så här, och glosor var en sån grej som folk väldigt snabbt kunde ta till sig, det här nya sättet att tänka. Då handlar det om där också, likadant, att när man får en ny glosa, istället som vi gör, bara rabblar det gång på gång och hoppas att det sätter sig, så gör man om det till bilder. Man börjar att göra en bild av betydelsen. Att om vi ska lära oss ordet cow, som betyder ko, då, bara för att göra någonting enkelt. Så cow, då ser jag en ko framför mig. Det blir betydelsebilden av den här glosan. Mm. Och sen gör jag också en bild av uttalet. Cow, det får man tänka på au. Som att den här kon har gjort illa sig. Så den får ett stort plåster. Bilden av ett plåster där. Det blir som en mental ledtråd. Så kopplar jag ihop de här bilderna. Jag sätter ett stort plåster på den här kon då. Så då har jag kopplat ihop en betydelsebild och en uttalsbild. Mm. Första gången kanske det här låter lite svårt abstrakt, men för varje gång man gör det så kommer de här bilderna snabbare och snabbare. Och då kopplar man bara ihop de här. Och på så vis kan man ta in väldigt många gloser snabbt. Jag körde med första gången jag var ute i en skolklass. Det var en sjunde klass som jag skulle jobba med. Och vi lärde på studs in 40 nya gloser som de skulle lära sig på engelska under de nästkommande veckorna. De rev vi av direkt där och hade riktigt roligt på samma gång.
Ja, det är stenhäftigt. Ja, det är otroligt häftigt. Skolan har du varit inne på, och det är så att min fru är lågstadielärare, så tänker jag nu ska jag passa på. Om du ser lite mindre barn då framför dig, finns det någonting som de skulle kunna redan i 7-8 års åldern kunna träna på för att hitta bättre minnestekniker och studietekniker?
Verkligen. Och det är ju det. Jag har själv en 3-åring hemma. Och jag har inte börjat den riktiga hårdträningen än, jag ska erkänna. Nej, men det handlar ju om, redan med små barn kan man börja att uppmuntra det här med att tänka i bilder. Och barn är ju fantastiskt duktiga på det. Mm. Alltså, och fortsätta uppmuntra det. Och just vad jag leder, det sker genom lek när det är med små barn. Men man kan ändå jobba på det här på ett lekfullt sätt. Att just att få dem att berätta hur saker och ting ser ut. Mm. Inte bara vad de har gjort under en dag, men just att leda tanken och leken till att hur saker och ting ser ut och få dem att beskriva detaljer och se det framför sig. Mm. Som att man kan ta på sakerna, att mycket tänka åt det hållet, att titta tillbaka på. För så jobbade med skolungdomar och var ute på skolor sådär, så var det mycket att till exempel när vi satt på en lektion, att hur ska man bli bättre på att kunna bli lite större barn såklart, men principen är densamma, att när man sitter och lyssnar på en lektion, att inte bara försöka lyssna på en tråkigt babbel från läraren, utan försöka göra om det här man hör till en inre film. Att försöka se det som berättas som om det vore en dokumentärfilm. Gör en dokumentärfilm av det som sägs helt enkelt. Att se det framför sig, att om det pratas om olika personer, att se dem, låtsas hur de ser ut och vad de gör eller... Och försöka se det. Och det. Ju mer man tränar så funkar det lika bra även på mer abstrakta ämnen. Man kan se, pratas det matte och så börjar man se olika, kanske olika linjer eller någonting. Man visualiserar stort framför sig från olika exempel. Det går bra med, man kan göra dokumentärfilmer om alla ämnen. Så det kan man göra inre dokumentärfilmer om alla ämnen också. Så hjälper den att både förstå och kunna minnas. Och då med även mindre barn att få dem att dels att förklara bilder, att se bilder tydligt och göra om saker de lär sig till bilder och kunna titta tillbaka till dem, på de bilderna lite då och då. Mm. För det blir en slags effektivare, det jag kallar för mental repetition. Som jag har lärt mig behärska då, som gör att jag kan ju till och med, jag kan bestämma hur länge jag ska komma ihåg olika saker. Det låter sådär märkligt för folk, men jag kan bestämma om jag vill minnas någonting i ett par timmar, en dag, vecka, en månad eller resten av livet. Men det är inte konstigt än att jag har vant mig att titta tillbaka på, jag vet också när jag behöver vissa kritiska tillfällen, man behöver titta tillbaka på bilderna för att förstärka minneskopplingarna innan de försvinner. Mm. Så att det blir liksom som att man går jättesnabbt och smidigt. Det är som att bläddra bilder på en iPhone. Det sker mentalt i huvudet. Bild efter bild tittar jag igenom bilderna som gör att jag kan behålla dem längre och vet när jag ska göra det för att kunna behålla saker och ting längre.
Mm. Det är oerhört fascinerande.
Ja, det roliga när man jobbar på det sättet, det låter kanske lite avancerat sådär om man inte har försökt tidigare, men det häftiga är ju att det ofta, det märker man just när man är ute i skolor och så, att det blir väldigt roligt också. Alltså det blir lustfyllt. Lite grann att ta tillbaka lusten i läraren. Man håller på med massa roliga bilder. Och försöker se framför sig. Det är lite svårt i början, men man försöker göra det på ett lekfullt sätt så, så händer det grejer. Och det roliga, det här har börjat nu få, just skolor som det är inte allt jag gör, men det har varit liksom något där jag verkligen brinner för att det här borde. Tänk om jag hade fått reda på något sånt här när jag gick i skolan. Då hade min skolgång sett helt annorlunda ut. Men det börjar hända lite grejer sakta men säkert. Jag är ute mycket nu och föreläser tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Och faktiskt i höst så ska jag också föreläsa för hela Skolverket. Vilket blir väldigt spännande.
Ja, vad kul. Det är kul. Ja, det är säkert som du säger att barn har ju förmodligen lättare för det här än vad vi vuxna har. Så att
ja, men dock ska, det blir aldrig för sent heller. Det är, ska jag säga, min äldsta elev som jag har jobbat med, det är Mario som är 78. Hon tog den tuffaste kursen som jag erbjuder när man liksom lektion efter lektion satsar på verkligen lärare för det här. Sen blir man tvungen att göra ett examensprov efter grundkursen då, för att verkligen se om man har lärt sig det här eller inte. Och hon kastade sig in i det där och gjorde det och klarade examensprovet galant. Och för att kunna klara det måste man ha lärt sig så himla mycket kunskap så man tror att det här är inte möjligt. Men innan man lär sig det här sättet att tänka i bilder och hon klarade det galant och förra sommaren var vi båda intervjuade i Hemmets Journal faktiskt. Det var, hon fick visa upp sig där och var jätteroligt.
Ja, det
så det är lite grann, men det är som den fysiska hälsan, den mentala friskvården och den fysiska, det hänger ihop. Så det är precis som att säga att det är aldrig för sent att ge sig ut i motionsspåret och hålla igång kroppen. Man får direkt tillbaka av det.
Mm.
Det är liksom som att säga att man skulle bli för gammal på att röra på sig. Det blir man inte.
Nej, precis. Och mina nästa punkter här handlar faktiskt om kopplingen till hälsa. Och då har jag skrivit stress här. Finns det kan man tänka sig att det här kan minska stressen? Alltså att man har lättare att koncentrera sig, man har lättare att komma ihåg saker. Man är inte lika orolig för att glömma saker. Så kan det helt enkelt minska stressen?
Ja, det här hänger ju verkligen ihop. Och när det gäller stress så är det ju ofta problemet med stress. Det har ju med det här med att vi försöker att fokusera på för många olika saker samtidigt. För det är någonting man blir väldigt trött av. Jag har ju själv, när jag började med minnesport så såg jag att det var det mest koncentrationskrävande jag någonsin har stört på. Det var liksom helt galet. Vi har en gren när vi tävlar där man får höra siffror läsas upp från en dator med en sekunds mellanrum bara. Och man får bara höra det här en gång. Så att om man råkar tänka på någonting annat, det är bara liksom en halv sekund eller något, kommer en annan tanke, så är man ute. Och det här var helt galet. Så jag verkligen kände att nej, nu ska jag testa och se hur mycket kan man träna upp sin koncentrationsförmåga. Och såg på olika sätt hur man kan göra det här. Och för att göra det här, jag har ju gått väldigt, liksom tränat väldigt mycket. Men de lärdomarna man kan dra av det här, det är ju sån sak som jag har märkt och som när man tittar på hela den samlade psykologiska forskningen inom psykologin så är den mer eller mindre helt överens om att man kan fokusera mycket bättre och man får alltid mycket bättre resultat ska jag säga och man kan fokusera mer på en sak i taget. Så just skillnaden mellan att försöka fokusera på många saker, det ser ofta ut idag på jobb och sådär, att man har många olika personer som rycker in och massa olika saker och man hoppar och gör lite här, gör lite där, gör lite på en tredje sak och det här blir man väldigt trött av och det är vad stress leder till. Men kan man försöka fokusera lite mer på en sak i taget under en stund så det är också en sak som man faktiskt får energi av. Att man blir inte lika trött av det sättet att jobba. Men det kan ju vara svårt beroende på hur ens dag ser ut. Men att sträva åt det hållet är ett väldigt bra sätt att motverka stress. Men sen det är så många delar som kommer in också. Att jag mediterar mycket och sådär för att kunna vara samlad och må bra, minska på stress och kunna prestera mentalt, orka långa dagar och såna här saker.
Ja, där har jag mycket att lära. Så det är ju så att får man 2 minuter över vid datorn för det är någon uppladdning som håller på så börjar man på en ny arbetsuppgift bara för att känna de här 2 minuterna. Då. Det är helt otroligt. Så där har man en del att lära.
Ja, och problemet är varje gång man byter mellan en ny sak och man får ett mejl och hoppar direkt på det och sen kommer nästa sak. För varje gång man hoppar tillbaka, det, liksom, det blir som en ny uppstartsperiod som både tröttar ut den och som faktiskt ofta tar längre tid än om att så här, nu ska jag köra det här ett tag. Så att, jag har ju mycket sådana knep för mig. Att, till exempel att kolla mejlen 2 gånger om dagen. Bara. Och stänga av de här liksom grejerna som bara poppar upp rakt i ansiktet på en. Och så kommer man ur där man var i. Så det är en sån grej som kan få en att faktiskt att orka längre. Att må bättre och mindre stressad. Lite sådana där små smarta tricks finns ju inom allt i princip. Det är roligt apropå. Jag har en 3-åring som går på en Montessori-förskola. Och där sa de i början. Det var väldigt häftigt att se. Att de sa att. En sak som vi gör här på förskolan, det är att när barnet sitter och är inne i någonting, inne i någon lek eller håller på med någonting, så går inte vi fram och frågar, hej, hur går det? Vad gör du? För då direkt så rycks de ut ur det här. Så det har jag också tagit till, för de sitter ju faktiskt och tränar upp att hålla koncentrationen på en och samma sak. Men man är så van, och som förälder, man är nyfiken och man vill vara med. Hej, hur går det? Och genast så kommer de ur det där och sen ja, då går de vidare till någonting annat ofta. Så det är en sån sak jag har tagit till. Och det ligger helt i linje med den typen av träning som jag gör också. Det är intressant.
Ja, jättespännande. En annan sak som jag själv tycker är kul och intressant, det är kreativitet. Och jag har för mig att jag såg det på din hemsida att på något sätt så finns det sådana kopplingar också mellan det du håller på med då och kreativitet. Hur kan det se ut?
Det är ju att vad man gör när man får in ett sånt här bildtänk, det är att man låter hjärnan prestera bilder och skicka fram bilder åt den. Och man försöker att alltid använda sig av det första man kommer att tänka på i olika sammanhang. Så när jag gör om saker till bilder, jag tar alltid det första jag tänker på så att det blir väldigt spontant. Man låter liksom, man vänjer hjärnan vid att brainstorma i bilder och hugga tag i sådana små tankefragment som kommer upp. Och det blir ofta roliga och intressanta saker. Och det handlar, så man utforskar de kopplingarna som faktiskt finns i hjärnan för att kunna ta in nya saker också. Som jag sa, att det handlar alltid om att skapa kopplingar mellan någonting nytt och någonting man redan har i hjärnan. Så mycket att använda sig och utforska det man har och de tankar som dyker upp i hjärnan. Och det var det jag sa i början, att det här blev som en spännande resa för mig. Som har blivit något mycket större än det jag trodde. För att det här är också, man börjar förstå sin hjärna lite bättre. Att varför kommer man att tänka på vissa saker vid vissa tillfällen? Varför kunde man ta in viss typ av information blixtsnabbt? Och andra saker tycks inte komma gå in och sådär. Och man inser att faktiskt hela vår personlighet bygger ju till stor del på vårt minne. För att det är liksom alla våra samlade erfarenheter finns kvar hos oss som minnen, som kopplingar mellan olika saker. Och ibland är det jobbiga kopplingar och det påverkar vårt framtida liv på ett visst sätt. Och andra kopplingar påverkar ens beslut på andra sätt. Så att det här handlar ju om hela oss som människor.
Precis. Ja, och jag förstår ju när du beskriver de här sätten att tänka att det är helt enkelt en träning för kreativiteten också. Att man tränar sig på att vara mer kreativ än man kanske är. Så det låter som det är många vinster.
Ja, det är spännande. Livet är till för att utforskas, tycker jag. Det är det roliga.
Ja, det är fascinerande. Vi ska göra ett litet kast här i ämne, men se om vi kan knyta ihop det ändå. Jag vet ju, eftersom jag har läst på lite, att du också är en låg kolhydratätande människa. Stämmer det?
Ja, det får man väl absolut säga.
Och hur startade det kostintresset?
Ja, jag ser det lite grann som att man som människa behöver jobba både på hårdvaran och på mjukvaran. Den mänskliga maskinen, så att säga. Att det här som vi har pratat om nyss, att hur man tänker, så det är mycket som jag ser, att uppgradera sin mjukvara, skaffa nya bra roliga program till datorn. Så att säga. Men det här med fysisk hälsa, både det mentala och det fysiska, det hänger ju ihop. Så att sköta om hårdvaran och kroppen, och det är liksom, det är synergi, det hänger ihop med varandra. Vill man må bra, kunna prestera bra och så behöver man se till båda. Och det såg jag väldigt mycket när jag började minnestävla. Så var det mycket att jag drack massa Red Bull, man åt choklad och trodde att det där skulle bli bättre med det. Men när vi tävlar långa dagar, vi tävlar ju från tidigt på morgonen till sent på kvällen, så såg jag att allt det här, det blev liksom som en kamp mot koncentrationen, där man liksom gick upp och ner i olika, och man försökte tajma det där att liksom, ja, men man visste att det kommer en dipp efter lunch och liksom äta någonting ändå, då blir det si och så. Och det där såg jag, jag klarade inte de där dagarna så bra och började nysta i det där. Och då fick jag höra talas om att vad händer om man äter på ett sätt som man håller en jämn blodsockernivå. Mm. För att det har jag märkt om något, att blodsocker, varken när det sticker iväg uppåt eller neråt, så påverkar det koncentrationen. Att det här med att Red Bull skulle vara bra för, eller liksom energidryck skulle vara bra för koncentrationsförmågan, det stämmer inte. Och även om man just har druckit det, så blir man ju kanske glad och peppad, men den här, vår koncentration får liksom som spatt av det, och det är väldigt svårt att tygla den, och det sticker iväg till allt möjligt om man svårt att tygla på så vis. Och sen får man den här dippen och så blir man trött efter lunch, och sen, ja, då får man sämre resultat där, som jag märkte i de här tävlingarna då. Och då började jag experimentera med att inför mina tävlingar äta strikt lågkolhydratkost, sikta på så jämnt blodsockernivå som möjligt, och märkte en otrolig skillnad, att det inte blev under de här långa dagarna, det blev inte den här kampen upp och ner, utan jag kunde koncentrera mig på jobbet, så att säga, och hålla hela vägen i mål. Så och just det här, och det tycker jag är väldigt, och nu har jag ju gått mer och mer in i det här och undersöker och testar så där, och märker hur olika saker påverkar koncentrationsförmågan. Att maten, det är väldigt stor del. Att det, vad händer med koncentrationsförmågan när man är hungrig? Ja, då är det jättesvårt att koncentrera sig, och är man för mätt, ja, då blir det också svårt att orka. Så att det är ju allt det här, och det såg man just det där, att folk hade ju, även på minnestävlingar, så folk fattar liksom, märker att käkar man en stor pasta lunch, då kraschar man, då orkar man inte prestera sen. Men problemet är, äter man bara en lite sallad till mat, och ja, då blir man hungrig sen istället, och då blir det ju också väldigt svårt att orka med. Så att, och då att liksom hitta det här naturliga, att liksom någonting som man står sig på, som inte sätter iväg blodsockret varken hit eller dit. Det har för mig varit en väldigt stor nyckel. Bästa resultat har jag presterat på den här kosten.
Ja, spännande. För man hör ibland, som då förmodligen förhoppningsvis är en myt, och det är att hjärnan måste ha glukos för att fungera, annars så blir man dum i skallen. Det har du ju bevisat, tycker jag, med råge, att det inte stämmer.
Ja, framförallt så behöver man inte äta liksom kolhydrater för att få, utan kroppen tillverkar det som den behöver av fettsyror, och det sker i levern, så hjärnan kan få det den behöver ändå. Men för många är det så att om man är van att liksom äta en massa skräpmat, och så slutar man med det, ja, då, det är som att sluta med allt. Om man röker och slutar att röka, ja, då blir det några jättetuffa veckor. Det betyder inte att det är onyttigt att inte röka, men kroppen vänjer sig vid dåliga vanor också, och det kan liksom ta lite, några veckor innan det kan ställa om sig ordentligt, att inte som jag då, äta mindre kolhydrater och skräpmat, och mer liksom fet, bra, normal mat som man står sig på. Men det här är ju liksom det har ju med hela, allt i livet är inte bara tävlingar och resultat. Och det är, tycker jag, är det fina med den här typen av mat. Just att det är ju, det är som att man, jag har ju knappt saknat någonting av det här som man äter mindre av, bröd och pasta och ris och sånt. Utan man får ju fortfarande äta det godaste. alltså både för mig och min fru, som är väldigt matlagningsintresserad också, har märkt stora fördelar med det här överhuvudtaget i hälsan, att man mår bra, och liksom att magen fungerar bättre och såna här saker. Så det har varit andra positiva saker också, vilket har fått mig att se det här, det är liksom en livsstil, att det är inte någon tillfällig bantning eller deffning eller något jag gör inför finestävlingar sådär, utan det har blivit till en och det är övertygad måste vara, att man måste hitta ett sätt att. Och det gäller liksom träning på olika sätt, både fysiskt och även för hjärnan, att hitta ett sätt som man kan leva med och trivas med. Och med maten och så är det väldigt viktigt, istället för att liksom göra tillfälliga insatser bara och sen gå tillbaka till och så.
Mm. Spännande. Jag har ju själv gått från att vara en sån mellanmålsmänniska, så jag åt liksom sex gånger om dagen, och nu äter jag 2 gånger om dagen. Är det något som du har märkt också, att du äter fetare, säger du, och äter du då också färre gånger per dag? Det kan vara bra när du sitter och tävlar kanske.
Ja, man märker vad man blir hungrigare fortare när man... Det är tydligt vad man äter på kvällen till exempel, så kan jag märka att av vad jag äter på kvällen så vet jag precis hur hungrig jag kommer att vara på morgonen. Och,
ja.
Och sådär, och äter man mycket kolhydrater så är min upplevelse också att man blir hungrigare snabbare. Och måste ha liksom någon fika inom mellanmålen. Mm. Men nu, jag käkar inte heller mellanmål sådär, utan det äter när jag är hungrig och när det passar liksom.
Mm.
Man blir inte så liksom så mycket slav under maten. Det är mer att man äter när man behöver. Men det är inte så att, nu måste jag äta, annars dör jag. Så allt sånt där tycks liksom jämna ut sig lite grann i min upplevelse.
Ja, det är samma här. Då ska vi komma in på några spännande saker här. Vi ska prata kaffe och kokosolja.
Ja, vad roligt.
Det är ju så att jag, den här killen då, Dave Asprey heter han väl i USA, som har tagit fram hela det här bulletproof-konceptet. Han har för övrigt, tror jag, en svensk fru. Känner du honom?
Ja, vi träffades i Kanada innan årsskiftet här. Och både han och hans svenska fru, hon är läkare, utbildad på Karolinska.
Ja, just det.
Jättetrevliga prickar, verkligen. Men ja, fortsätt.
Och jag följer hans blogg och podd och sånt där, och det är lite spännande. Och så fick jag se här för ett tag sedan att hans produkter har kommit till Sverige, och det var du och Jonas och din fru. Alltså Jonas Bergqvist då, som jag intervjuade, får vi göra lite reklam här i poddavsnitt 11. Så ni tre har startat något som heter Saxider. Och säljer då de här produkterna. Hur kom ni på den idén?
Ja, jag träffade Jonas, som är liksom en fantastisk person och enormt mycket kunskap när det gäller kroppen, fysiskt presterande och träning och så. Vi träffades för ett år sedan och lärde känna varandra ganska snabbt och såg att vi har ju faktiskt ganska samma värderingar. Där jag kommer ifrån och jobbar med mental träning och han jobbar mer med fysisk träning, så såg vi så mycket likheter. Och en sak var ju att den senaste kunskapen, både när det gäller forskning och liksom och konkreta tips och produkter, att det letar sig sällan ut till den svenska marknaden. Utan det är sånt som man själv har fått gräva fram och via nätet kan följa med. Och när det gäller produkter själv, liksom man hittar bra grejer, får lov att importera. Ofta är det väldigt bökigt och besvärligt. Mm. Så att vi såg liksom en större möjlighet där att, hur skulle det vara att börja samarbeta, att hitta, att kunna ta hit den kunskapen när det gäller att maximera både fysisk prestation och mental prestation. Och min fru då, som är, hon har ju doktorerat i medicin och är väldigt kunnig när det gäller det vetenskapliga. Det är Jonas också, och jag själv plöjer väl en del sånt med, men roligt med den expert. Det är som alltid när vi jag och Kristin då hemma hos oss, där man provar nya saker, och jag är väldigt ivrig av att testa och sådär, och mäter och provar, och hon är lite där, vänta nu, vad säger forskningen, och kolla. Så det är roligt spännvidd, så, och precis det vi gör hemma, det gör vi nu i det här företaget också, och titta på nya intressant kunskap. Och vi har valt att ta in vissa produkter till Sverige. Bland annat det här Bulletproof Coffee, som jag alltid dricker på morgonen, har gjort i ett år nu. Och som ytterligare har varit en del för mig i det här upptäcktsresandet när det gäller både att uppgradera sin hårdvara och den mjukvaran mentalt. Vad kan hända när man, hur kan man optimera på olika sätt och hitta sina egna, både liksom saker man är känslig för och liksom hur man ska få fram sina styrkor på ett bättre sätt. Så att det vi pratar om är alltså ett kaffe med de finaste fetterna ur kokosolja, som snabbt görs om till energi för hjärnan, som man mixar ihop tillsammans med smör också, så att det blir som en härligt krämig och latte fylld med energi. Och det är intressant vad som händer när koffeinet tycks frigöras långsammare när det sker tillsammans med fettet i smör och sen de här fina oljorna också. Mm. Så blir det en annan typ. Det blir inte den här snabba kaffekicken och sen måste man ha nästa kopp. Och sen snabba kicken och sen måste man ha en kopp till. Utan det är en energi man står sig på längre. Så det har varit en njutning varje morgon också. Det är nästan på kvällen. Jag är fortfarande liksom, man ska somna och sen se framåt. Ja, jäklar, imorgon då får jag med den här sköna kaffen och ska bli en kanondag av det också.
Ja, jag älskar den själv och tar den oftast som lunch faktiskt. Och igår så körde jag bil 2 timmar direkt efter lunch. Jag hade varit borta i Västergötland. Och då hade jag ätit en vanlig lunch och tyckte att jag var inte så trött att jag var en trafikfara. Men jag kände mig ändå tröttare än de dagarna jag hade tagit den här kaffen på lunchen. Alltså jag tycker jag känner mig pigg. Man vet ju inte hur mycket som är inbildning, men jag får också för mig att jag känner mig pigg på det. Ja. Finns det något man kan säga om det här MCT-oljan? Ni har ju fler produkter, men det jag själv använder är just kaffet och MCT-oljan. Kan du bara snabbt säga, vad är det för speciellt med kaffet och vad är MCT-olja?
Ja, MCT-olja är som sagt vad de här medellånga fettsyror. Och då har vi hittat de som Dave Asprey har tagit fram, just de med rena, de som snabbat, de kortare av de medellånga fettsyrorna. Som snabbast, som inte lagras som fett i kroppen, utan som direkt görs om till energi. Som en väldigt, det är nästan lite grann den här kolhydratsnabba energin. Inte riktigt lika snabbt, men så nära man kan komma. Fast det kommer genom fett då, så att man inte får de här blodsockerförändringarna.
Men det kommer från kokos. Det är kokos.
Ja, precis. Ja. Kokos eller palmkärnolja.
Okay.
Vilket kokos är att föredra, men det finns också certifierade palmkärnoljetillverkare. Man får vara väldigt noga med sin källa där. Yeah. Men det är i de här två produkterna som man kan få fram den här rena MCT-oljan. Och det är liksom framslungat, så det är inte tillsatt några konstigheter. Det är en väldigt ren produkt.
Yeah. Och kaffet, är det något? Ja, precis. Hade du någon
Men det här kan man ju använda till allt möjligt. Min fru lagar väldigt mycket mat och använder nästan alltid MCT-olja. För det är också en smakförhöjare. Precis som andra fetter är också. Det, i sig så varken smakar eller luktar det. Men det förhöjer smaken på andra saker. Jaha. Som till exempel att om man inte vill ha, om man gillar sushi eller liksom, som jag äter ofta sashimi, att istället för sojan som ibland innehåller både det ena och det andra, att doppa sushin i MCT-oljan, får fram smaken i fisken och fantastiskt. Och Kristina använder det mycket i olika dressingar och allt möjligt för att få mer energi i maten och också förhöja smaken på samma gång.
Ja, spännande. Och kaffet, vad är det för speciellt? Är det några speciella bönor, de här just Bulletproof som ni har tagit hem?
Ja, det är ju lite roligt med liksom Dave Asprey's mission att liksom att försöka uppgradera allting och hur kan man göra det lite bättre och lite bättre och lite bättre. Mm. Och tittar man just på kaffe, som det har kommit väldigt mycket ny forskning om, så liksom börjar vända på den här gamla bilden som sitter i att kaffe liksom det är en last, det är ett beroende, utan tvärtom så börjar man se att det finns väldigt mycket positiva hälsofördelar med kaffe. Men vilket är ett problem med många torkade produkter och däribland kaffe, är att det drar med sig andra saker också. Och rester av mögelsvampar, någonting som kallas för mykotoxiner, är väldigt vanligt i torkade produkter. Så till och med EU har liksom insett att det här är ett problem och de har satt maxgränser för hur mycket mykotoxiner matvaror får innehålla. Men problemet är att det kanske liksom de maxgränser som sett centralt, det kanske inte är det som är det ultimata för den mänskliga hälsan. Så att här har man verkligen superminimerat det här och tweakat varje steg i kaffeprocessen för att dels behålla de fina oljorna och bra sakerna i kaffe, men också att undvika att de dåliga grejerna kommer dit. Så att det finns många steg i kaffeprocessen när bönorna tvättas och liksom fermenteras. Så har vissa steg där har hoppat över för att man att de inte ska dra till sig de här sakerna. Så många upplever att man tack vare det här renare kaffet inte får den här typen av krascher och liksom och andra reaktioner man kan få av kaffe. Så.
Ja, det är oerhört spännande och det har fått mig, det, alltså jag har aldrig varit någon sån här finsmakare av kaffe, så jag har aldrig ens i min vildaste fantasi sett att jag har en kaffe, att jag skulle ha en kaffekvarn hemma och mala egna bönor, men det har jag nu.
Ja, nej, alltså
och bara doften är ju helt underbar.
Ja, visst. Alltså, kaffe ska vara nymalet, så är det bara. Jag har faktiskt en handkvarn, det blir som en ritual på morgonen för att göra sig redo för dagen. Faktiskt mal för hand mitt eget kaffe, men... Ja, man får nörda in sig lite här och var.
Ja.
Det kan jag bjuda på. Men det är små saker som kan förhöja vardagen. Ja.
Precis. Då ska vi så smått börja runda av här. Jag brukar ofta be den jag intervjuar att komma med tre bra råd. Alltså, det kan vara hur brett som helst. Tre bra livsråd som inte behöver gälla varken mat eller något annat. Men ja, sånt som kan... förgylla vårt liv och göra vårt liv bättre. Har du möjlighet att ta fram några snabbt här nu påkommet tre bra råd till oss här ute?
Ja, vi har ju pratat mycket liksom om att ta vara på sin hjärna och ta vara på sin kropp. Och det jag skulle vilja lägga till då som minst lika viktigt om inte mer viktigt är ju att inte glömma bort sitt känsloliv. Mm. Att tänka att precis som att man, eller som jag i alla fall tycker om att utforska, förbättra och, liksom, och sträva framåt på olika sätt. Så vad som är viktigt att också se till att hur man reagerar, vad man har för rädslor, vad man har, hur man är med olika personer, att utforska det här och kanske hitta något sätt att arbeta med det. Vissa personer då tycker om att meditera och andra kanske. Provar olika sorters utveckling, någon går terapi eller gör saker. Jag tror att det är väldigt nyttigt att utmana sig själv känslomässigt, att börja att, liksom, att kunna visa mer känslor, att kunna känna mer. Så att för dig faktiskt var hela vårt tillstånd, alltså vårt, där vi befinner oss. Vi är ett specifikt tillstånd under en dag. Det är, liksom, det är fyllt av alla de känslor som finns där. Så att det för att kunna prestera bra både kroppen och mentalt så gäller det alla delar på plats. Och utforska det där finlivet. Så att hitta något sätt att arbeta med dina känslor skulle jag säga.
Mm. Yes.
Och... det är det enda raka jag kommer på rak arm nu.
Ja, det blir så bra.
Du
har gett så otroligt mycket under den här intervjun så att det är helt fantastiskt. Jag ska börja minnesträna direkt. och jag ska börja med det här med ansikten och namn, det tyckte jag var helt fascinerande.
Ja, det är en perfekt början, verkligen.
Ja, det ska bli jättekul. Och jag har också för mig att man ofta läser idag att det är bra för hjärnan att börja lära sig nya saker. Så att det har säkert många vinster för mig. Det här, ja. Sen har du ju skrivit två böcker och du har varit så snäll och ger en av varje, sa vi.
Absolut.
Och kan du snabbt bara säga vilka böcker det är?
Ja, min första bok, Vägen till mästarminne, kom 2011. Blev utvald till ett av det årets bästa självhjälpsböcker. Väldigt bred bok om minnesträning som tar in allt ifrån namn och ansikten och, liksom och listar färdiga bilder får man till och med på namn så att man direkt snabbt kan komma igång och bli duktig på sådana saker.
Ja,
så den och min andra bok som heter Vägen till maxade betyg som riktar sig till skolans värld. Det är en väldigt praktisk bok med mycket övningar där man lär sig riktig kunskap i alla skolämnen i principen.
Mm.
Jag har även fått feedback från pensionärer som tycker det är så kul bara för att få lära sig nya saker.
Men,
hur ska man tänka när man sitter där med ett tråkigt kapitel företagsekonomi? Man kan göra det mycket roligare direkt för att snabbt kunna ta in informationen. Så. Det är de två böckerna.
Kanon, och då kommer det att finnas länkar och instruktioner och allt sånt i anteckningarna här. Sen, var hittar man dig? Nu är jag säker på att folk vill läsa mer. Och vilka länkar hittar man dig på?
MattiasRibbing.se och på Facebook, Instagram, Twitter. Då är mitt eget namn. Så.
Ja, just det. Och jag lägger också lite länkar i samband med intervjun här.
Vad kul!
Så mycket information vi har fått. Det har varit otroligt spännande.
Jätteroligt att prata med dig, Jenny.
Så tusen tack för att du tog dig den här tiden. Och stort lycka till med allt du gör framöver.
Tack så mycket. Ha det fint.
Tack till dig. Samma.
Hej,
hej. Hej då.
Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel good and have fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at BennyAddison.com and tell him what you think. Thank you. Welcome back and have fun.